Ja, har du plockat fram adventsstaken då? Mossan? Nej, det är inte mossa. Är det lav eller mossa?
Det är så... Ren lav heter det. Det säljs som vit mossa, men det heter ren lav.
Är du upprörd över det?
Nej.
Nej, okej. Okay, då kan vi släppa den biten.
Ja, jag är ju ganska jul. Jag börjar bli ett litet freak faktiskt. Och ser för det första jättemycket fram emot julen. Jag faktiskt måste hålla mig från att inte adventspynta för 3 veckor sedan. Mm. När all snö kommer och så här. Ja, men då vill jag ha upp mina stjärnor och ljusstakar och gardiner. Och det blir mer och mer...
Gardiner? Har du särskilda julgardiner?
Det är klart att jag har julgardiner.
Har du det? Ja. Era röda gardiner med stjärnor på och sånt?
Nej, det är mer liksom hemvävda. Det är någon som sa att dina julgardiner ser ut som jättestora diskhanddukar. Men alltså röd och vitrande.
Det visste inte jag om dig. Alltså, det hade jag faktiskt inte trott om det, att du körde julgardiner.
Nej, jag till och med jag bäddar barnens sängar med speciella jullakan.
När började du med julgardiner? I vilken ålder började du med julgardiner?
Det har jag alltid haft sedan jag flyttade hemifrån.
Är det sant?
Ja. Och jullakan till barnen.
Otroligt.
Men det är sånt som jag har fört vidare från när jag var liten. För när det var jul så bäddade alltid mamma våra sängar, du vet, på det här gammeldagsa sättet. Med så här viklakan, alltså att man hade vita starka lakan med spets på. Direkt på täcket istället för påslakan. Mm. Och det var liksom julgrej. Så jag har liksom försett mina barn med röda lakan med hjärtan och sånt som jag bäddar till jul med.
Och det är från första advent? Och
nej, det är mer typ strax före julafton.
Okej, liksom, du väntar lite.
Granen. Men jag tjuvstartar ju. Jag var ju jättestrikt ett tag med att julgranen klär man kvällen före julafton. Och så, men det har jag börjat göra en vecka. Alltså det, och sen så blir jag alltid lite deprimerad i januari när jag måste slänga ut julen. Det är bland det värsta jag vet. Det visste du inte.
Nej, men nu förstår jag vidden. Herregud. Välkomna till Norrlandspodden, denna första advent. Och hej Sofia.
Hej Bo.
Hej. Norrlandspodden görs av Teg Publishing med stöd från er lyssnare. Man kan stötta Norrlandspodden genom att gå in på patreon.com/Norrlandspodden. Folk har börjat bli lite oroliga över vår produktivitet.
Men precis. Jag känner som att vi kanske skulle lugna. För det är några stycken som så här, oj, ni kommer så ofta nu och jag blir helt ruinerad om det ska dras vad det nu är
för det funkar ju, varje vecka. För det funkar ju så. Patreon funkar ju så att man går in och så bestämmer man hur mycket man vill stötta varje avsnitt med. Mm. Och sen så dras den summa som man har bestämt dras varje gång det kommer ut ett avsnitt. Och kommer inget avsnitt så dras det ingen summa. Och det är klart att, men det är ju inte så att vi spottar ur oss avsnitt nu bara för att vi är giriga och vill ha pengarna.
Nej, och så har det väl blivit så eftersom vi har haft ett så pass långt uppehåll på ett år faktiskt innan vi körde igång den här säsongen, så känner vi att nu kör vi, för nu har vi väldigt mycket att prata om.
Och så händer det så mycket att prata om också.
Så jag skulle väl ändå vilja lugna lyssnarna med att nej, det kommer inte att komma 52 avsnitt per år. Liksom, och det kan bli mindre frekvent.
Ja, och dessutom kan man ju lägga sig på en låg nivå då, om man vill stötta på.
Om man är väldigt orolig så kan man
ju stötta med en 10 om man känner för det. Liksom. Mm. $1 är väl det minsta man kan stötta.
Och vi är väldigt tacksamma för varje dollar. Så att,
Det är konstigt att det är dollar, apropå världsläget. En grej som alltid händer så här års är ju att det snöar. Och det är ju väldigt roligt. när det snöar. Och särskilt när det snöar i Stockholm. Och det gjorde det för några veckor sedan. Ja. Då kom det ju, vad var det, det värsta snöfallet i Stockholm på 110 år i november.
Ja, sen de började mäta.
Ja. Mm. Men, alltså,
det var inte det värsta snöfallet, nej, utan just,
vilket
just
de ju
den tiden
ville ha
i
det till. Nu ville jag bara så här, innan vi börjar prata om det här, för jag tycker att det här är ett jätteroligt ämne, men innan vi börjar prata om det här så vill jag bara säga att jag är inte en sån norrlänning som sitter och flabbar och liksom är dryg och stöddig och tycker att stockholmare är fjollor som inte klarar lite snö. Och det är inte du heller, tror jag.
Nej, absolut inte. Det finns en sak möjligen, fast det är inte att jag hånar och raljerar, utan jag är snarare svårt förbannad på människor som ger sig ut i vinterväglag med sommardäck. Det tycker jag är precis lika oansvarigt som att köra på fyllan. Mm. Och ja, det finns inget liksom försvar för det i min värld. Så det, och det är ju vanligare söderut, vill jag påstå. Det och det tycker jag är otroligt provocerande.
Du och jag råkade ju vara i Stockholm den där dagen, fast vi var inte där ihop. Vi råkade bara vara där båda två var för sig. Och det var ju en väldigt rolig dag.
Det var en helt fantastisk, det var en ganska, på ett sätt var det en skitdag. Delvis på grund av vädret. Men,
ja, det var ju dessutom dagen efter USA-valet.
Ja, precis. Man vaknar på morgonen till Trump. Ja, och
typ 4 decimeter snö på gatorna. Och inga plogbilar. För det var ju någonting, alltså det var någonting som var uppenbart den dagen. Och jag skulle runt och göra lite ärenden. Jag skulle till riksdagen till exempel. Och liksom Drottninggatan och Västerlånggatan var bara en stig. Det var som en stig i mitten av gatan. Och alla bilar körde fast. Jag tror att jag var med och knuffade loss 4 bilar på vägen.
Men du såg bilar i varje fall. Därför att jag skulle ju då ta mig från centralen till radiohuset som ligger vid Östermalm. Ja, precis. Och skulle gå från Karlaplan. Och längs hela Karlavägen, jag såg inte en bil. Det var helt tyst och så var det så här människor som kämpade sig fram i snöstormen. Jag kom fram och var liksom en timme för sen till en debattpanel jag skulle vara med. Jag såg ut som en snögubbe när jag kom in. Men alltså sånt tycker jag ändå är, jag tycker det är lite mysigt. Jag gillar ju extremväder.
Men ändå, alltså man kan ju då konstatera att okej, det här var ju egentligen ett ganska förväntat snöfall. Det var bara att det kom tidigare på året än vad man hade kunnat föreställa sig kanske. Men just det här att det inte var, alltså så här,
snöröjningen fungerade inte,
stockholmarna blev fullkomligt tagna på sängen. De åkte ut i stora skaror, tiotusentals bilister som åkte hemifrån med sommardäck och fastnade överallt och proppade igen trafiken överallt, vilket gjorde att de få röjningsfordon som kom ut inte liksom kunde hantera det. Och så blir de hånade av norrlänningar och så blir de superduper sura. Alltså till och med så här vänstermänniskor på Facebook som man skulle kunna tänka sig inte skulle bli kränkta för en sån sak, sitter ändå och blir kränkta. Och sen så kom hela den här bizarra skendebatten om att det här var den feministiska snöröjningens fel.
Ja, fast det inte ens var någon feministisk snöröjning. För det första, alltså, ska vi prata lite om feministisk snöröjning? Ja. För det är ju i grunden en ganska bra sak. Ja, men precis. Och det handlar ju helt enkelt om att anpassa snöröjningen efter att det är fler människor som går och cyklar och använder cykelbanor.
Men att de som åker kollektivt, använder cykelbanor, går, är i högre utsträckning kvinnor.
Ja, precis. Och det är därför man kallar det för feministisk snöröjning.
Men att när männen, entreprenadföretagen, har fått bestämma själva hur snöröjningen ska gå till och i vilken ordning, så har de i högre grad traditionellt liksom plogat till sin svågers däckfirma.
Ja. Sen vill jag bara också lägga in här att just i Stockholm den här onsdagen i början på november så den snöröjning som ändå faktiskt gjordes var ju då inte feministisk.
Nej.
Därför att även om man har liksom tagit beslut om att den ska vara det, så i krissituationer, vilket det här väl får räknas om, då är det ju säkerheten först, och då är det alltså säkerheten för att utryckningsfordon ska kunna ta sig fram på vägarna och sådär, som
vilket inte som heller funkade så bra.
Nej, det funkade ju inte så bra. Och det här, alltså här tycker jag också att man kan skilja på att håna stockholmare som individer, för att jag tycker att de är riktiga kämpare. Jag vet inte hur många jag såg som cykla i det här jävla väl. Alltså det är väldigt få.
Cykelbud.
Det är väldigt få, skulle jag då säga, norrlänningar som ger sig ut och cyklar i snöstorm. Nej. I Norrland tar man undan cykeln när det blir vinter. Men i Stockholm så kämpar de på sina cyklar och sådär. Däremot så, det här handlar ju om politik och politiska beslut, varför snöröjningen inte fungerar. Men det handlar ju också om hur Stockholm är byggt. Att det är så mycket svårare att ploga i Stockholm, för att det är mycket mer trafik, trafikdygnet runt, absolut. Det står bilar parkerade överallt, det finns ingenstans att göra av snön.
Nej, men det är ju ingen nyhet, och då får man ju på något sätt ha en apparat för att hantera Stockholm och Stockholms trafik och Stockholms liksom betingelser utifrån hur det faktiskt ser ut, och det är det man inte har, och då är det intressant att fråga sig, varför har man inte det? Vad är problemet? Liksom? Jo, det är ju att man har gått ifrån att ha en kommunal snöröjning med en överkapacitet och människor som satt och fikade lite för mycket
och väntade på
snön, till att nu liksom lägga ut det på entreprenad, göra upphandlingar, ge det till den lägsta budgivaren som har den sämsta kapaciteten. Och sen så får man vad man betalar för, och då blir det på det här sättet.
Fast där har du ju lite fel, därför att det handlar ju inte, problemet är ju egentligen inte att man har lagt ut det på entreprenad, utan att man från kommunens sida också har snålat in på det. Alltså att entreprenad, då har man ju avtal där man inte har beredskap så här tidigt i november. Avtalen gäller helt enkelt inte med de flesta entreprenörer. Jag tror inte att det inte fullt ut i varje fall. Att du, alltså avtalen du skriver med entreprenörer har ju olika omfattning beroende på vilken tid du är på året då.
Läste du den där?
Så att det här gäller ju också, ska vi säga, det här gäller ju inte bara i Stockholm. Det här gäller, finns ju även Norrlands kommuner som har fått mycket sämre snöröjning på grund av
så
detta.
Det,
men sen, ja, Isobel Hadley-Kamp skrev ju en jätteintressant artikel om det här, om hur man då tidigare hade, men daglöner, alltså kommunerna ägde en massa plogbilar. Och så hade man daglönare som kom, oj nu har det snöat, nu går vi och får jobba en dag. Och så jobbar de en dag och sen gick de och köpte sprit då. Typ enligt den här artikeln. Det var väl inte bara så. Och sen så ansågs ju det då vara oetiskt och så, alltså dåliga arbetsvillkor och så kan vi inte ha det. Men då har man ju inte råd. Du har inte råd att betala full lön till människor som inte jobbar i 2 månader för att det kommer in snö.
Nej, men det kan jag fatta också. Men man kanske måste betala lite mer. Jag läste också och fnissade lite åt Viktor Bartkrons liksom genomgång av det här med feministisk snöröjning. Och sen så tog han olika ismer. Såg du den? Nihilistisk snöröjning.
Nej.
Men han glömde ju faktiskt bort marknadsliberal snöröjning, vilket ju är det man har då. Och det är ju det man får, och så tänker jag att det liksom, alltså man har gått ifrån en socialistisk snöröjning där man då kanske så här, ja men visst,
det var slösar ganska mycket på
slösar på skattemedel, till en marknadsliberal snöröjning där liksom, där man inte slösar på skattemedel, men där det faktiskt inte blir snöröjt heller.
Ja, men det finns ju en till ingrediens i det här, och jag känner att för alla som nog inte har läst här eller följt den här debatten, så tycker jag det är ganska bra upplysning ändå att i Norrland och även på landsbygden söderut så är det fler människor som äger traktorer.
Ja.
Och om det fanns massa människor i Stockholm som ägde traktorer, så skulle inte det här heller vara ett så stort problem. Därför att då kan man i ett fall av ett väldigt ovanligt eller väldigt tidigt plötsligt snöfall, så kan man ändå ganska snabbt få privatpersoner eller sådär som har en traktor att delta i och hjälpa till med snöröjning och även få betalt för det. Men finns det inga människor som har en traktor, det finns helt enkelt inte utrustning.
Nej.
Och då är frågan om det kanske var bättre att kommunen äger
lite traktorer
men att så folk får komma in tillfälligt och jobba. Liksom.
Ja. Men för så funkar det ju verkligen på landsbygden. Att folk har traktorer och, när det skiter sig så då finns det ju ändå liksom en kapacitet.
Och i små byar så är det ju ofta någon som tar på sig också att ploga grannarnas.
Så är det ju här i min by så är det min granne Åke som åker runt och plogar. Han räknar sina timmar och sen så betalar vi honom i vägföreningen. Varje vår så kommer han med sin faktura och så betalar vi den.
Det funkar bra.
Ja, och då är det ju också så att när det snöar väldigt mycket så rycker ju andra ut också. Och jag menar, då tar jag min traktor och kör ut, eller mina grannar tar sina traktorer och kör ut, och sen så löser vi det där ihop och så blir det bra. Liksom. Mm.
Sen ska vi också komma ihåg, tycker jag. Eller ja.
Mm.
När det gäller just Stockholm och kanske alltså storstäder generellt. Det är ju kollektivtrafiken. Mm. Och det tror jag inte, i alla fall jag har nog inte tänkt så mycket på det förrän jag började vara väldigt, väldigt mycket i Stockholm. Men att det är väldigt många som bor i Stockholm som inte har bil. Alltså som man är beroende av att kollektivtrafiken fungerar. Mm. Och den här dagen så stod ju alla bussar. Ja. Det gick ju inte en buss, och jag vet, jag skulle träffa min dotter som bor i Nacka. Men alla bussar var inställda. Hon lyckades hitta någon som skulle köra bil. Blev stående i en bilkö i Sickla i 3 timmar. Mm. Och gick sen. Hon hoppade ur och gick till någon, till någon tågstation och tog sig in till stan. Men sen tog hon sig ju inte hem. Så många vänner jag hade som jag såg på Facebook som var tvungen att ta in på hotell i Stockholm för att de inte tog sig hem till förorterna.
Mm.
Och i kombination då med att folk är ute och kör på sommardäck, så att det blir den här trafikstockningen. För det vill jag ändå påstå, att den här dagen i Stockholm så var det ganska lätt snö. Alltså det var ju ändå en sån typ av snö som man hade kunnat köra bil igenom om man hade haft riktiga däck.
Hade man riktiga däck så hade det inte varit något problem.
Nej.
Så är det verkligen. Det hade man kommit fram. Fast den blev också blöt och moddig och sådär. Framåt eftermiddagen så var det. Men det var väldigt vackert. Det var väldigt härligt, och det var tyst och det var vackert och det var liksom lite folk och det hände någonting med ljuset och ljuden och sådär. Jag tycker det var en magisk dag. Utan det där snö och vädret så tror jag att jag hade velat skjuta med den där dagen faktiskt.
Ja.
Efter att ha...
Ja, men det blev ju som en filt, en liksom vacker, ja, tröstande filt.
Jag satt uppe till 4 natten innan och tittade på CNNs valvaka med en kompis. Och framåt 4 så började jag inse att det här skulle inte gå bra. Och då gick jag och la mig, och så sov jag till 9. Och så vaknade jag, och då var det liksom, då var det klart, och det var Trump hade blivit president. Men ute runt om i stan så hade liksom allting bäddats in i det här vita och det här tysta, och man fick tänka på någonting helt annat, och det tycker jag var väldigt härligt, och det har faktiskt präglat min upplevelse av hela det här valet, måste jag säga.
Det tror jag nog att det gjorde för alla som befann sig i Stockholm den här dagen, för det är en annan sak som jag tycker ändå är fascinerande när det händer sånt här. Det är ju också hur människor tar fram sina bästa sidor.
Mm.
Att människor blir liksom hjälpsamma, tar hand om varann, börjar prata med främlingar.
Ja, men så är det ju.
I nöd. Liksom. Det
är... Så är det. Eller både och, skulle jag säga.
Ja,
jag
tycker, det jag såg. Ja. Förutom de här som kör med sommardäck och förstör för alla.
Ja. Men sen var det mirakulösa var ju att sen så skulle jag ju hem norröver med ett tåg. Och då tänkte jag att det här kommer ju givetvis gå åt skogen. Jag satte mig på tåget, och när det skulle gå så gick det inte, utan det stod kvar på perrongen. Men det rullade iväg 10-15 minuter sent, tror jag, från Stockholm central. Och det var ju ett dåligt omen. Men det körde in förseningen och kom i tid till Söderhamn där jag skulle kliva av. Vilket ju aldrig händer annars.
Ja. Alltså jag åkte ju också tåg hem på kvällen och det gick en halvtimme senare.
Ja.
Men, och kom fram en halvtimme senare till Sundsvall. Ja. Så att det tycker jag väl var...
SJ levererade då för en gångs skull. Det var ju helt fantastiskt. Det får vi ju fortsätta. Det får vi hoppas att de fortsätter med då.
Fast jag skulle ju säga att det var vi som hade tur. För att om man tittade på tågtavlan på centralstationen så var ju varandra tåg inställt.
Jag såg ju.
Söderut.
Mm. Ja, just det. Ja, det är sant. Vi vill verkligen ödmjukt och tacka för det stöd som vi får av er lyssnare. Både på Twitter och nu har vi ju en Facebook-sida.
Ja, precis.
Norrlandspodden på Facebook.
Vi påminner om det.
Ja, precis. Och där man kan skriva saker och man kan ta del av och man får tips om när det kommer nya avsnitt och vi postar saker i den mån vi har tid.
Små filmer på plogbilar.
Till exempel. Och sen så är vi förstås jätteglada över det stöd som vi får, det ekonomiska stöd som vi får via patreon.com/Norrlandspodden.
Så att vi uppmanar väl folk, om ni gillar oss och tycker att det är värt, så gå in där och donera några kronor per avsnitt så blir vi jätteglada.
Ja, behövs inte så himla mycket.
Nej.
Vi går runt på ganska liten då. Ja. Eller hur? Vi tjänar ju våra pengar på andra tal.
Ja, jo. Men det här är ju vi gör inte det här för pengarna, nej. Men
nej, fast jag kan känna också så här att...
Vi har en del smärre produktionskostnader.
Ja, vi har produktionskostnader. Och sen så är det ju också så här att det är faktiskt ganska skönt att känna att man kan lägga lite tid på det. Därför att det blir bättre program om man känner att man liksom så här, okej. Okay, poddformatet är ju som det. Vi pratar med varandra. Det är ju det går ut på. Liksom. Men det är ju också så att ibland så vill man också kunna sätta sig in i saker.
Man vill kunna vara lite förberedd.
Ja. Mm. Så att patreon.com/Norrlandspodden. Gå in där och stötta oss om ni vill. Det var några veckor sedan nu som den hett efterlängtade medieutredningen kom efter 1,5 år. Efter 1,5 års arbete.
Det ska ju sägas att det är kanske lite nördigt, men den har varit väldigt hett efterlängtad hos inte minst tidningsbranschen.
Mm.
Medieföretagen har ju väntat på den och kanske...
Ja, i många år.
Ja, precis. Det har ju utretts i och för sig. Man har utrett pressstödet och man har utrett på olika sätt. Men det här var en väldigt omfattande utredning som i och för sig skulle utreda pressstödet, men som i huvudsak skulle göra det utifrån att man ska hitta ett sätt att tillgodose att medborgarna får tillgång till oberoende journalistik.
Ja.
Och den utgångspunkten skulle jag säga, precis. Och den utgångspunkten känner jag har man tagit fasta på och verkligen gjort ett gediget arbete för att kartlägga medievanor och tillgång och vita fläckar på kartan.
Mm. Och jag kan säga, efter att ha träffat och pratat media med Alice Bakunke, så kan jag också säga att jag upplever det som att hon har verkligen ett genuint engagemang i den här frågan och en ganska schysst inställning också som minister, där hon är liksom, för det är lite dubbelt det där, hon är väldigt engagerad och hon får uttrycka sitt engagemang, men hon får ju aldrig gå in i detalj och hon får ju aldrig gå in och styra, och hon har heller inte styrt den här liksom utredningen medan den har pågått. Hon har ju tagit fram direktiven som Anette Novak, som var huvudutredare, har jobbat utifrån. Men hon har ju inte påverkat utredningens resultat.
Nej, innehållet i den. Nej, och det ska ju ministrar inte göra. Men jag tycker också att hon verkar genuint intresserad och engagerad i den här frågan. Sen så är det väl ändå så att de här direktiven har ju varit ganska begränsade. Alltså det är inte som att Anette Novak, som har suttit som utredare, har haft en massa saker att leka med. Liksom, utan det är ganska strikta direktiv. Hon har nästan inte fått några pengar för utredningen.
Nej, nej.
Och hon har ju heller inte haft några mandat liksom, utöver att i princip kartlägga det här och utifrån det ta fram förslag. Så att utifrån det så tycker jag att hon har gjort ett jättebra jobb. Sen vad som inte känns så bra eller är så bra, det är det att huvudsaken i den här utredningen, det är ju alltså att vi har ett pressstöd i Sverige idag som baseras på upplaga, precis, storlek på tidningsupplaga. Och i praktiken så har det inneburit att man har kunnat hålla vid liv, alltså hålla andra tidningar vid liv på en ort där det finns en större tidning och så en mindre tidning, ofta socialdemokratiskt, så har den kunnat överleva tack vare pressstödet.
Där vill jag slänga in en liten brasklapp där, för att ja, stödet kom till på 70-talet när Socialdemokraterna satt vid makten, och jag tror absolut att det fanns incitament hos dem att skapa det här stödet därför att de ville rädda sina socialdemokratiska andra tidningar på en rad svenska orter. Men sen det stödet kom till så har ju kartan ritats om, och nu är ju väldigt många av de här andra tidningarna inte alls socialdemokratiska utan centerpartistiska eller liberala, eller som i Stockholm så är ju andra tidningen moderat, vilket har gjort att de försök att reformera eller ändra eller riva upp det här pressstödet har ju mött ett intensivt motstånd, inte minst från moderater och centerpartister de senaste 10, 15, 20 åren, därför att man har velat försvara de andra tidningar som bär den egna politiska färgen. Och nu skulle jag nog säga att de som driver på en förändring av pressstödet starkast nu är ju Vänsterpartiet och Socialdemokraterna, därför att de inte har någonting att förlora längre. Det är väl i princip Folkbladet i
Västerbotten.
Nej, jag tänker på Folkbladet i Västerbotten är ju social. Nej, den är liberal. Den har ju en liberal ledarsida. Men Folkbladet, den som Vidar Andersson är politisk chefredaktör för i Örebro. Det är andra tidningen i Örebro, va? Folkbladet. Den är socialdemokratisk. Men annars är det väl inte så fantastiskt många socialdemokratiska tidningar.
Alltså, det finns ju i det finns ju Länstidningen i Östersund.
Arbetarbladet i Gävle.
Dagbladet i Sundsvall la ju ner förra året. Köptes upp, första Sundsvalls tidning som köptes upp av Mittmedia, som ändå höll Dagbladet vid liv i några år, men la ner det i fjol. Men det finns ju en annan aspekt på det här, och det är ju att det förra pressstödet då utgick ifrån, alltså principen då handlade om att ha en mångfald i opinionsbildningen.
Ja.
Alltså det var väldigt politiserat på så sätt. Mm. Medan det här nu då förslaget som har tagits fram med medieutredningen, har man bytt namn. Det heter inte pressstöd längre, utan det nya som ska komma kallar man för mediestöd.
Mm.
Och det har en helt annan utgångspunkt. Det handlar ju, och det här tycker jag är intressant. Därför att, och det här måste man förstå, för det har ju kommit massa kritik emot det här. Bland annat så har det också kommit kritik emot att det skulle vara liksom ett hot mot yttrandefriheten.
Yeah, right.
Precis. Mm. Eftersom det finns skrivet i den här utredningen att massa olika kriterier för att ha rätt till det här mediestödet, men man måste ju inte längre vara en tryckt tidning. Nej. Utan det kan gå till digitala medier eller
skulle vi kunna söka pengar i det nya systemet.
Så att det är många, många fler som kommer att ha möjlighet att söka, men sen finns det också andra krav som hur ofta man kommer ut och sådana saker. Och så har man lagt till att man vill att man ska följa radio- och tv-lagen, och alltså demokratiparagrafen i radio- och tv-lagen, som handlar om att man måste ha liksom en utgångspunkt i alla människors lika värde. Och det har ju då fått kritik för att det skulle vara ett problem för yttrandefriheten. Ja. Men, och det här tycker jag är jätteviktigt, jag har ju skrivit en artikel om det här också när det kom, men jag tycker det är viktigt att påminna om att ja, det förra pressstödet, det handlade om mångfald i opinionen. Och det var viktigt då, förr i tiden, när det verkligen bara var pengar eller folk som hade råd att driva tidningar som kunde delta i den offentliga debatten. Men idag så har vi liksom, vi lever i en tyckonomi där vem som helst kan tycka och nå ut till hur många som helst. Mm. Och det finns verkligen idag inget behov av statligt stöd för mångfald i opinionsbildning. Den mångfalden sköter sig utmärkt själv. Vad den däremot behöver är ju Och det är också det här mediestödet ska gå till.
Ett stöd till kvalificerad journalistik.
Kvalificerad journalistik. Och det är det som ska berättiga till stöd.
Ja.
Att man använder journalistiska arbetsmetoder, följer journalistiska etiska regler.
Tar in olika parter.
Och också granskar ämnen och områden som inte är granskade idag. Det ska alltså vara, om man får för sig till exempel att starta en nyhetssajt i en kommun som inte längre har någon kommunbevakning, så ligger man bra till för att få stöd. För det finns extra pengar tillförda till den typen av
Jokkmokks
stöd.
Jokkmokks kommun till exempel, inte en journalist.
Idag, och det är idag så är det det vi behöver. Vi behöver inget yttrandefrihetsstöd. Alltså det här hotar inte yttrandefriheten, för du får fortfarande tycka vad du vill. Och du kan vara emot alla människor. Du behöver inte tro på alla människors lika värde. Men du behöver inte ha rätt till statliga pengar för att uttrycka de åsikterna.
Ja, och det är ju det. Och det, bra, vi är ju överens. Men det är ju, och det är ju det som är det fantastiska med hela det här stödet, skulle jag säga, är ju just att det är inte ett branschstöd. Det är ett stöd till journalistiken.
Precis.
Och det är den stora grejen. Och det var det som gjorde mig så glad. Jag satt och tittade på...
Och det har ju också gjort att många är besvikna, såklart. Branschfolk, liksom.
Ja, därför att om vi nu tittar på... det här är ju ändå då en Norrlandspodd. Så vi ska ju prata om medieutredningen ur ett Norrlandsperspektiv. Och om vi tittar på det ur ett Norrlandsperspektiv, så kan man ju tänka sig då att om det här... den här utredningens förslag blir skarpt och går igenom utan invändningar, vilket nu verkar ganska osannolikt. Men vi tänker oss ett scenario där så sker i alla fall då. Det som kommer hända då är ju att en rad andra tidningar kommer försvinna. Arbetarbladet i Gävle har jag väldigt svårt att se, kommer att överleva. Länstidningen i Östersund, de tidningar som... För så här är det ju, och nu kan ju jag prata, så kan ju du bestämma själv om du vill säga någonting. För Sofia är ju anställd på Mitt Media, som är liksom den stora giganten i hela Mellansverige på lokaltidningsområdet. Och vad Mitt Media gör är ju att de driver ett antal andra tidningar som uppbärs av pressstöd. Och för detta får Mitt Media årligen ungefär 60 miljoner ur det här pressstödssystemet. Och de pengarna går då till att upprätthålla livet i Arbetarbladet till exempel, eller Länstidningen i Östersund. Och det är klart att om Mitt Media inte längre får de pengarna gratis, så att säga, utan... Alltså, det är ju så att Mitt Media, antar jag, kommer kunna söka pengar ur det här systemet lika väl som alla andra för att bedriva kvalificerad journalistik. Men de kommer inte bara på grundval av att de har en prenumererad tidning som heter Länstidningen eller Arbetarbladet bara få de här pengarna på ett bräde, ett antal miljoner rätt in på banken som man sen kan göra vad man vill med. Så kommer det inte fortsätta vara. Och då är väl min gissning att om inte Mitt Media får motsvarande summor som de får ur det nuvarande systemet, så kommer de inte längre tycka att det är särskilt intressant att hålla igång de här andra tidningarna. Och då kommer de försvinna. Det är väl en kvalificerad gissning.
Det kanske är en kvalificerad gissning. Men alltså, precis som du säger, jag är anställd av Mitt Media. Alltså heltids, tills vidare anställd.
Du är ägd.
Nej, jag är inte ägd. Jag är dessutom ledarskribent och fullt fri att tycka till och även ifrågasätta. Men jag menar, det här var ju bara sakligt. Ja, men så är det ju. Det är ju andra som också äger andra tidningar som kanske inte kommer att vara lika motiverade att driva det. Men vad jag ser istället är ju det att och det kanske är en sån naiv förhoppning från mig, men det är ju att jag hoppas att det här nya mediestödet, för det ställer också krav på en högre andel egenproducerat material. Och en högre andel redaktionellt material, alltså i motsats till reklam. Gratistidningar kan ha rätt att söka, men då måste de ju väldigt kraftigt minska
andelen
reklam i sina tidningar. Men det är ju att det ska på något sätt tvinga fram antingen från Mittmedia eller andra medieföretag, eller från helt nya som kan poppa upp alltså journalistiska satsningar i delar av landet där det verkligen har skurits ner. För vi har ju, det vet vi ju, att Norrland har ju tappat otroligt mycket, förutom många enskilda journalister, att också tidningar har lagts ner, så har man ju också tappat riksbevakning. Det börjar ju bli några år sedan nu, men att liksom, för inte jättemånga år sedan så hade ju de stora tidningarna i Stockholm hade ju lokalredaktörer ute i landet och i Norrland, och TT hade folk, och nu finns det ju inga sådana. Så att det ska poppa upp nya sådana satsningar på...
Vilket inte är omöjligt, därför att det är ju dessutom så att till och med alltså nyhetsbyråer och bildbyråer kommer kunna söka pengar ur den här potten, så att säga. Enligt det gällande förslaget. Så att, jag menar, föga förvånande är jag väldigt positiv till det här. Och jag ser också att förutsättningen för att det här ska kunna bli bra är ju att man praktiserar den här demokratiparagrafen. Därför att annars kan man ju hamna väldigt snett. Och man hamnar då i en situation där... kommer du ihåg den här historien som rullades upp om den ångermanländska orten Backe? Som helt plötsligt hade en egen liksom inofficiell
trollsajt
som gjordes av någon skåning som överhuvudtaget inte hade satt sin fot i Backe, men den hette Backe Nyheter. Och på den så kunde man läsa att tonårsflickor trakasserades av asylsökande som bodde på ett HVB-hem i Backe, vilket inte var sant överhuvudtaget. Men om man då tänker sig att man har ett sånt här system på plats utan att man behöver följa demokratiparagrafen, ja, då kan helt plötsligt Backe Nyheter faktiskt
få stöd.
Bli på riktigt och få stöd. Och man kan absolut tänka sig en hel liksom, kedja av halvrasistiska sajter som poppar upp, ungefär som Johan Ehrenbergs lokaltidningssatsning liksom, etc., Sundsvall etc., Uppsala etc., allt vad det nu är. Liksom, och som ju då lever egentligen på en liten glitch i det nuvarande pressstödssystemet, det vill säga att han kan kliva in och hävda att han gör en andra tidning på en rad orter som inte har andra tidningar, och så kan han få stöd för det. Och det är ju en djupt obehaglig situation om man tänker sig att man släpper fram den typen av medier. Men då kommer ju hela den här väldigt knepiga diskussionen då, där det då ska till en nämnd som ska sitta och avgöra vilka nyhetssajter eller poddar eller
vilka
tidningar
som uppfyller kraven, helt
uppfyller kraven för liksom, god kvalificerad journalistik som dessutom då liksom helgar människans lika värde. Mm. Och det är ju en grannlaga uppgift, men jag tror att vi måste lösa den. Alltså så här, jag tror inte att det finns något annat sätt.
Absolut, och jag är ju, alltså jag välkomnar ju det här jättemycket. Jag blev, och jag tycker också att det var, alltså jag tycker att det är modigt av medieutredningen att faktiskt göra det här, inte minst i det klimat vi har nu, där den här typen av medier blir mer normaliserade, som vi pratade om sist, Donald Trump. Alltså, självklart så behöver vi någonstans motverka den här desinformationsspridningen, faktaresistenten. Och kan man då med hjälp av en sån här regel för pressstödet balansera det lite grann? För det är ju ändå en droppe i det stora massmediehavet. Och det så tycker jag att man ska göra det. Och jag tycker också att det är rimligt att använda statliga medel, eftersom just den här desinformationsspridningen är ju, det hotar ju demokratin.
Ja, och det är dessutom så här att de som vill ägna sig åt att sprida desinformation eller sprida rasistiska budskap, det är ingenting som kommer hindra dem från att göra det. Alltså den här demokratiparagrafen då, som kommer ligga till grund för utbetalningar till liksom producenter av kvalificerad journalistik, kommer ju inte hindra någon från att
nej, det handlar ju inte om tillstånd att producera journalistik. Det är inte det man söker.
Så att man ska ju verkligen...
Man söker pengar. Jag vill också tillägga, för pengarna det rör sig om, det är alltså sammanlagt enligt utredningens förslag då, med lite extra pengar man tillför från nu, så kommer det att vara 732 miljoner kronor per år då, som ska delas ut till olika medieformer. Och det räcker ju inte jättelångt med tanke på vad det kostar att göra kvalificerad journalistik. Jag menar,
fast om man, alltså om man tänker sig då liksom, vad har vi här i här där vi bor, liksom du och jag här i södra Norrland, så har vi då om vi tittar på Jämtland, Västernorrland och Gävleborg, så är ju bara, det är bara Mittmedia som är aktiva här på lokaltidningsmarknaden.
Förutom public service då.
Förutom public service som ju liksom inte är så starka som man önskar att den borde vara heller.
Och som inte heller omfattas av den här utredningen, ska man ju säga. Mm.
Och då finns det 3 stycken andra tidningar i det här området, i de här 3 länen då, Jämtland, Västernorrland och Gävleborg, eller hur? Det är Arbetarbladet. Nej, men det är bara 2.
Nej, det finns ingen i Sundsvall längre.
Nej, precis. Och Dagbladet är ju borta. Mm. Men, och nu vet inte jag exakt, men jag tror att länstidningen och Arbetarbladet tillsammans får ungefär 15 miljoner om året.
Jag har faktiskt inte koll på
det. Men vi säger det, vi bara latchar runt här. Liksom. Och så tänker man sig att, och sen så skjuter man till lite pengar då, för det ska ju skjutas till extra pengar till liksom vita områden på kartan. Så att säga att andra tidningarna försvinner och att det samtidigt då dyker upp ett tillskott av 20 miljoner som man kan göra journalistik för i de här 3 länen i södra Norrland. Inte det liksom ändå någon, alltså kommer man inte någon vart med det?
Jo, absolut. Det, jag menar bara att det är lite pengar utifrån, alltså de här som säger att, alltså som verkar tro att det är bara de som ska få mediestöd som kommer att kunna göra journalistik. Alltså det är det jag menar. Det kommer att vara jättemånga som fortsätter att göra journalistik utan att få pengar. Fast ändå kommer man ju att satsa mer kommersiellt, där det är mer marknadsmässigt att göra det. Och det kanske det inte är i Backe då. Eller
nej,
i Jokkmokk.
Men
det jag ser som jag hoppas, det är ju att jag tror att det finns, eller jag vet att det finns jättemånga duktiga journalister eftersom det här stödet också är möjligt att söka som uppstartsstöd. Mm. Om du till exempel vill starta en ny sajt, digital sajt, där du bevakar en kommun eller ett område, så kommer du att kunna få stöd för det, för att börja någonting helt nytt i en idag helt blank fläck på kartan. Mm. Alltså sådana som Blank Spot Project som vi har pratat om kommer att kunna söka pengar för att bevaka vita fläckar i Sverige. Och där vi redan vet att det är kvalificerade, duktiga journalister som följer journalistiska principer när de jobbar.
Och det här är ju också så, alltså titta nu på liksom, alltså återigen då kopplingen till USA och till Trump och till liksom vad som har hänt där. Och är det någonting som har konstaterats i den amerikanska eftervalsdebatten, så är det ju att de här väljarna har varit en väldigt osynlig grupp. Och de har ju faktiskt också varit en osynlig grupp, därför att de amerikanska lokaltidningarna i ganska stor utsträckning har försvunnit. Så de har ju inte, alltså det finns ju inte, dels så blir den här faktaresistensen, dels så lever folk i sina filterbubblor, men sen så får de inte sin verklighet speglad längre av lokalmedier som beskriver deras liv. De känner man blir inte sedd, och vilket då spär på den här då, som jag tycker är den viktigaste liksom frågan, den kulturella, sociala alienationen.
Ja, och sen att det också skapar det här politikerföraktet när medborgarna, och det har man ju också undersökt i medieutredningen, upplever att de inte får information om beslut som fattas förrän de sätts i verket. Därför att har du en kommun som inte har någon journalist som bevakar eller berättar för medborgarna att nu ligger den här motionen uppe i den här kommunen och nu ska de rösta om det här, och det kan vara debatter i kommunfullmäktige, och medborgarna känner att men vi visste ingenting förrän de sätter upp en skylt att nu ska vi riva skolan. Mm. Och det skapar ju ett politikerförakt som också leder till missnöjesröstande och ja, att man helt enkelt inte litar på politikerna, fastän problemet är ju en kommunikationslucka här.
Och min gamla käpphäst, återigen, att kommunerna faktiskt ju har fått en annan roll, vilket gör att de styr sin information på ett sätt som inte gagnar demokratin.
Alltså, de har en massa informatörer anställda.
Så. Ja, därför att de har gått ifrån att betrakta sig själva som en slags bara någon typ av objektiv entitet, tillhandahållare av samhällsservice, och liksom till att bli en mer eller mindre ett företag som ska sälja platsen, som ska sälja kommunen, som ska göra kommunen attraktiv. Och där det i det gängse narrativet, det som produceras då av de här kommunalt anställda informatörerna, inte ryms obekväma sanningar. Så att är man på väg att lägga ner skolor eller ta andra liksom impopulära beslut, så är ju inte det som den hurtiga informatören väljer att gå ut med till kommuninvånarna, utan det är ju snarare den där positiva nyheten om den här företagsetableringen, ja, som kanske inte betyder jättemycket, men det är i alla fall en positiv nyhet, och det är den man går ut med. Och sen så finns det inte den andra sidan då, den här
som skulle kunna finnas om det fanns en riktigt tjurig, ja, reporter som gräver i arkiven.
Heja medieutredningen, tycker jag, och heja Anette Novak.
Jag vill tillägga här, liksom, apropå just det här med kommunerna, så finns det ju också skrivningar i den här utredningen om att man till exempel vill ställa krav på offentlig förvaltning, ökad öppenhet. Ja. Alltså offentlighetsprincipen fullt ut, det ska vara möjligt för medborgare att gå in på varenda kommun- och myndighetssajt och verkligen få den information som är offentlig utan att behöva ringa en miljon samtal och överklaga och sådär. Det återstår ju också att se vad som händer med det, men jag tycker att det är väldigt bra ambitioner i den här utredningen. Och en sak som vi inte har nämnt alls, att man vill införa då medie- och informationskunskap.
Just det, svinbra grej.
Alltså dels vill man ju införa i skolan, alltså för att det är väldigt viktigt, och inte minst källkritik. Men också satsningar på olika vuxenutbildningar och studiecirklar och sådär. För att i en värld där liksom alla inom citationstecken är journalister, eller alla är i alla fall publicister, så är det också viktigt att veta vad man gör och kanske ha lite koll på hantverket. Så det vill jag också lyfta som mycket, mycket bra i den här utredningen.
Och att man lär sig källkritik. Svinbra. Du hade något kulturtips att sluta med, eller?
Ja, vi delar ut lite kulturtips. Och jag har ett udda tips den här veckan. Det är ett Instagram-konto.
Ja!
Ja! För det är ju också kultur, eller kan vara kultur. Ja. Och det här kontot då, det heter Henrik Blind. Mm. Ett ord efter då han som har kontot, som heter Henrik Blind, som är bor i Jokkmokk.
Svintrevlig kille. Han är lokalpolitiker för Miljöpartiet.
Precis, miljöpartist i Jokkmokk.
Fast det märks inte så himla mycket Instagram-kontot.
Nej, men precis. Och varför jag rekommenderar det här Instagram-kontot är därför att det är just som alltså, kulturskildring. Alltså det visar en vardag i Lappland och Norrbotten. Och det är allt ifrån naturbilder till bilder på fula hus, tomma torg, översnöade bilar.
Och väldigt klyftiga små texter till.
Precis, väldigt, väldigt både liksom underhållande och bildande, skulle jag säga, om man aldrig har varit i Jokkmokk. Så att, följ Henrik Blind på Instagram.
Det är ett hett tips.
Norrlandspodden är en produktion från Teg Publishing.